Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Planlägg er semester i tid. Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation. Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor, även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk.
Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommarföljetong, överkonstapelns sista fall. Avsnitt 3. Dåtidens Kapten Klänning.
Igår fick ni vara med när utredningen drog igång på allvar. Man kunde ganska snabbt avfärda den där frisören David Hedin från utredningen. Men överkonstapel Gustav Stjärne fastnade i nätet och blev häktad för mord.
Mm.
Men, Anna, när avsnitt 2 var klart, då hade man ännu inte lyckats fastställa dödsorsaken än.
Nej.
Hur går det?
Ja, men alltså, det här med dödsorsaken i det här fallet har ju varit ett riktigt debacle.
Som det heter.
Ja. Det var ju alltså obduktionsförrättaren Ströman som var huvudansvarig för den här rättsmedicinska besiktningen och liköppningen, som man sa då. Och vi kanske ska göra en recap vad man först tyckte sig ha kommit fram till. Dels så var det här att man hade inte hittat något gift i Ebbas kropp. Man hade däremot funnit sprit i likdelarna i sådan myckenhet att den ur 120 gram likdelar isolerade mängden uppgick till 1,3 gram. Det är väldigt precis och exakt.
Hon har spånkat på, okej.
Okay. Det säger inte mig så mycket, nej, den här mängden faktiskt. Men man får väl lita till utlåtandet här att det bedömdes som en myckenhet i alla fall. Könsdelarna återfanns intakta och Ebba var stadd i grossess, alltså gravid i femte månaden. Däremot så fann man inte något tecken på sexuell aktivitet i närtid till döden.
Vadå, hon hade inte sperma i sig?
Precis.
Ja.
För att tala klarspråk. Ja, det är bra. Och dödsorsaken kunde inte med visshet fastställas. Men vissa av det vid obduktionen gjorda iakttagelserna. Ni minns kanske blödningarna på halsen. Men där både struphuvudet och tungbenet var intakta. Sköldkörteln var förstorad men uppvisade ingen blödning. De här iakttagelserna kunde ge visst stöd åt antagandet däremot att dödsorsaken varit kvävning. Men däremot så kunde man inte då bestämma orsaken till kvävningen. Om den hade skett liksom till följd av sjukdomsfall, att hon har kvävs av det här slemmet hon hade nere i luftvägen, eller om det faktiskt var fråga om yttre våld. Men eftersom det fanns en hel del frågetecken här kring dödsorsaken och som vi vet från våra tidigare poddar och har pratat om att dödsorsaken är ju väldigt central för att kunna leda utredningen framåt, så kontaktade man istället Kungliga Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd.
Nutid. Om vi bara drar till nutid.
Mm.
Gör man så nu?
Det finns ett vetenskapligt råd.
Ja.
Faktiskt idag. Jag vet däremot inte, förr var det knutet till Socialstyrelsen, tror jag.
Mm.
Jag är faktiskt lite osäker idag hur det organisatoriskt ser ut. Men det finns ett motsvarande råd,
helt enkelt.
Mm. Man begärde då en kompletterande utredning av professor Westberg. Och hans utlåtande har vi fått tag i. Och det är ganska intressant, för att då han håller med den här förra då rättsläkaren om att det var svårbedömt, de här blåmärkena över halsen. Men han delade inte riktigt uppfattningen om bedömningen att de här blåmärkena i själva verket faktiskt kunde vara likfläckar. För det omnämns då i det här obduktionsutlåtandet. Okay. Så man var inte ens säker på att det här faktiskt var blåmärken orsakade av våld överhuvudtaget då. Mm. Men han tittade då på likfläckarnas utbredning på kroppen och konstaterade att hela baksidan av Ebbas kropp var full av fläckar. Och det här är inte konstigt när man anträffar en avliden person som ligger på rygg. Och han drog då slutsatsen att Ebba måste ha legat på rygg när de här fläckarna uppkom och bildades. Och det här beror ju på att blodet då polas liksom ner till lägre delar i kroppen. Så det är naturligt att man hittar de här fläckarna på ryggsidan om man ligger på rygg när man avlider.
Alltså ren gravitation.
Exakt, mm. Exakt. Och då, om man skulle dra någon slutsats av de här fläckarna över halsen, som det då var lite tveksamt kring om det var blåmärken orsakade av yttre våld eller faktiskt likfläckar, så drog han slutsatsen att för att det ska kunna vara likfläckar så måste de ha uppkommit till följd av att blod sänks ner från ansiktet. Mm, enligt samma princip. Och då hade huvudet behövt vara betydligt högre i sitt läge än resterande delar då, halsen och ner över bröstet där de här fläckarna fanns. Och det bedömde han som osannolikt. För att det är så pass lite blod som kan liksom falla ner, sänkas från ansiktsdelen. Så att han menar att det var inte troligt att de här fläckarna faktiskt var orsakade av förruttnelse. Okay. Utan av yttre våld.
Oh, det var ju intressant.
Verkligen. Mm. Men så tittar ju då på struphuvudet. För det är ju också förväntat att man ska kanske hitta blödningar eller till och med skador på struphuvudet eller tungbenet och sådär. Och det fanns ju ingenting. Och de här blånaderna satt nedanför struphuvudet, vilket var lite intressant också. Och då presenterades en teori om att den här kraftigt förstorade sköldkörteln som Ebba hade eventuellt kanske kunde ha bidragit till att gärningspersonen liksom tvingades att greppa tag nedanför struphuvudet.
Men det var en så stor?
Ja, den var 9-10 centimeter.
Jösses.
Ja. För att den här gärningspersonen eventuellt skulle kunna ha uppfattat sköldkörteln som ett hinder för att kväva någon. Så att han eller hon då istället skulle ha greppat tag under sköldkörteln. Mm. Och då kan man tänka sig att sköldkörteln skulle kunna ha förskjutits lite grann. Mm. Och körteln som sådan är ganska mjuk och eftergivlig och flexibel. Så han bedömde att det var ganska troligt ändå att det här skulle kunna ha skett utan att ge upphov till liksom skador i den. För den är så flyttbar. Ja, men exakt. Och han kunde också avfärda övriga då förslag, såsom kvävning till följd av slem i luftvägarna. Att det skulle ha varit kvävning till följd kanske rent utav av den här körteln. Men också självmord.
Ja, men då fick de ut lite av den här kompletteringen.
Ja, och så var det ju det här, kommer du ihåg att man tittade på delarna, eller delar av livmoderhalsen också? Mm. Och Ebbas könsdelar. Man tog ju vara en del av livmoderhalsen och fixerade dem med formalin. Men när man tittade på de här preparaten på nytt så fann man då ett litet område i slemhinnan som var rodnad och knottrig. Vilket nu, när man tittade på det med lite nytt ljus, faktiskt skulle kunna antyda att där fanns en liten skada.
Mm.
Så det här framkommer här lite mer,
lite
nytt faktiskt.
Mm. Ja, och där sitter ju då Gustav Stjärne häktad för mord.
Mm.
Och med den här kunskapen då börjar de ju, det börjar ju komma mer och mer information till utredarna.
Ja, precis.
Men låt oss börja med Gustav Stjärnes första förhör. Vad säger han själv nu då?
Gud, vad intressant.
Men han berättade då att han föregående dag, då är vi då den 4 augusti.
Mm.
Mm. Då hade han träffat Ebba 3:30 vid Jakobskyrkan. Hon hade då berättat för honom att ja, men på kvällen här som kommer då ska jag träffa en yngling, en frisör.
Mm.
Då får vi då tänka att det här är David Hedin.
Just det.
Mm. Stjärne hade då bett henne att vara försiktig och inte låta denne man komma henne nära.
Mm.
Ebba hade därefter lovat honom då att möta upp Stjärne igen på kvällen, alltså efter sitt möte med David.
Ja, just det.
Och då var ju Stjärne lite nöjd med det här, och då skulle han gå till en lägenhet som han hade tillgång till.
Mm-hmm.
Han bodde ju, som du vet, med fru och sina barn, men han hade en lägenhet tillsammans med ett sällskap som en lokal mer.
Okay.
Och enligt uppgift så var han överceremonimästare i den här lilla, det är någon form av klubb. Ja, men dit skulle han i alla fall gå, och det hålls ju massor förhör med stjärnor, men vid ett av de här förhören så säger han att direkt efter han och Ebba skildes vid den här kyrkan, då hade han minsann raggat upp en dam, tagit med henne till den här klubblokalen, bjudit henne på punch och legat med henne innan han gick hem och åt middag med sin familj. Han fick ju längs vägen lite frågor om de här utomäktenskapliga könsumgängena. Och då kunde han erinra sig om tvenne gånger detta år.
Okay.
Och han kunde också minnas att han båda dessa gånger var inledda av punch och att samlaget hade varit 10-15 minuter.
Ja, det var ju en väldigt exakt ändå, återgivning får man ju säga. Men alltså, det är ju lite intressant. Man kan ju få känslan här av att han konstruerar eller i alla fall lämnar en historia som inte helt gör honom klanderfri, så att säga.
Nej.
Han tillstår ju här att han har utomäktenskapliga affärer.
Och att han har träffat Ebba.
Och att han har träffat Ebba. Men ganska elegant så ger han ju sig själv alibi för tidpunkten när hon faktiskt avlider.
Ja, och det kommer mer. Men nu ska vi minnas att Stjärne är ju inte bara snut, utan överkonstapeln.
Just det.
Han vet ju hur en brottsutredning går till.
Mm.
Så han förstår ju, så som många, många vi, du och jag har träffat på genom åren, de förstår att de måste ju lägga en story. Och en klassiker är ju att de lägger en berättelse som är så nära sanningen som möjligt. För att polisen kommer ju få reda på saker, och om de inte stämmer överens så kommer du framstå som rätt fishy. Så att han lägger nu en story som är så nära sanningen som möjligt. Om det nu är han, det vet vi inte än. Men det är väl förmodligen någon form av tanke han har. Men han fortsätter då. Han hämtar upp den här tjejen, dricker punch, och så liggs det i 10-15 minuter, om han nu ska följa sitt modus. Efter det går han hem till sin familj och äter middag. Och sen går han till Stockholms stadion och avnjuter en fotbollsmatch. Detta gör ju han då i väntan på att Ebba ska ha mött klart just den här det. David. Sen träffar han Ebba som planerat, ungefär vid 20:30. Och då gick de till Djurgårdsbrunns värdshus där de superat tillsammans. Och det här stämmer ju helt överens med Ebbas systers förhör som vi hörde om igår.
Just det.
Så även där håller han ju sig någon form till sanningen.
Och det är klart att det förstår han ju då, om man nu är skyldig till det här, att han måste säga. För att han har ju faktiskt iakttagits, han vet ju att hennes syster var ju där med flera.
Exakt.
Och
efter de hade varit där och superat, och enligt Elsa druckit en del sprit, och enligt obduktionen rätt mycket.
Just det.
Då hade han mycket gentlemannamässigt promenerat henne hem igen till hennes port, där han släppt av henne strax efter klockan 11:30. Här får han en fråga av förhörsledaren. Är du säker på att ni promenerar hem? Kan det inte vara så att ni åkte automobil? Och här reagerade Stjärne rätt starkt. Nu citerar jag. Frågan försatte Stjärne i stor förlägenhet. Hans blickar irrade runt i rummet. Han sväljde och sväljde och sväljde, var jämte det ryckte i ansiktsmuskulaturen.
Aha.
Sedan satt han på ett sådant sätt i några minuter, rätt lång tid ändå, innan han svarade, jo, det gjorde vi.
Aha.
Så där är väl den här första...
Intressant.
Där lägger han av någon anledning en story som inte riktigt stämmer.
Ja, och då blir han stressad.
För de har
då
ju också förhört taxichauffören. Som säger att damen i fråga var rätt full. Ja, men här kommer han alltså på då att jo just det. Vi åkte automobil hem. Ebba hade varit så berusad att hon knappt kunde gå. När de kom fram då hade fått skjuts, då frågade han om han hade fick följa med Ebba in. Men hon hade avböjt. Så han hade hjälpt henne där med väskan, ficklat upp några nycklar som han tänkte skulle gå till porten. De hade gått in i porten tillsammans. Men sen hade inte han fått följa med längre. Så han hade helt enkelt lämnat henne där, gått ut på gatan, och sen så säger han att han hade stått på gatan så pass lång tid så han såg att det tändes upp i fröken Ebbas rum. För han ville försäkra sig om. Så där och då säger han sig då inte vara inne.
Nej.
Där.
Beskriver han någonting i de här första förhören om sin relation till henne? Vad det är för typ av relation? Hur de känner varandra? Hur länge de har känt varandra?
Nej. Inte till en början.
Nej.
Nej. Efter det här då, så promenerar han tillbaka då till den här klubblokalen.
Ja.
Och där, kommer jag ihåg att han hade åkt på en sån här disciplinärende, att han hade en förkärlek för att hålla på att gripa folk på
det,
sin
civila,
fritid.
Ja.
Exakt. Det sker här också. Han gör ett spontan ingripande som slutar med att han går till polisstationen med någon.
Okej.
Och sen återvänder han till sin lägenhet, och då har han också fått med sig sin kollega Olin.
Mm-hmm.
Och där sätter de sig då i den här lokalen och dricker punch till klockan 02.
Mm-hmm.
Och när Olin då hade gått hem, då fick han för sig, för nu börjar vi ju närma oss dödstiden här.
Just det.
Då fick han för sig att han skulle gå tillbaka till Ebba för att se hur det stod till med henne.
Mm-hmm.
Hon hade verkat lite olycklig under kvällen och tänkte kanske att hon skulle skada sig själv.
Hon var ju berusad också.
Ja.
Då.
Polisen har ju självklart förhört Olin och kollat upp det här om det stämmer, och han håller med. De skildes åt vid den här lokalen, och han uppfattade som att han och Stjärne splittades åt utanför klubbens lokals port.
Mm.
Lite efter 2, möjligen framåt 02:15.
Mm. Okej. Okay. Ja, nu närmar vi oss då tidpunkten för Ebbas död här.
Mm. Eller för att hon anträffas i alla fall.
Ja, just det.
Så, då säger Stjärna att någonstans mellan 2:30 och 3 var han framme hos Ebba på Ebba Nergatan 2. Då hade han gått fram och gnuggat sitt våta finger mot fönsterrutan, vilket tydligen var ett sätt som han tidigare har använt för att pocka på hennes uppmärksamhet. Han ville liksom se om hon var vaken där inne.
Ja, jag fattar. Men alltså, vänta nu. Var det inte så att JP ser att persiennerna bara är till hälften nedfällda över det här fönstret?
Mm. Och det gör ju han klockan 3. Så typ nu samtidigt då?
Ja, det bara verkar ju lite märkligt att han ska behöva gnugga sitt fuktiga finger mot en fönsterruta för att påkalla uppmärksamhet när han rimligen borde kunna bara titta in genom fönstret.
Ja, hon
det
går
ju på nedre botten. Ja,
ja, märkligt.
Intressant.
Men det var i alla fall resultatlöst.
Mm.
Då gick han till en telefonkiosk vid Djurgårdsbrunn. Okay. Eller Djurgårdsbron.
Mm. Mm.
Och ringde paret Bodén.
Mm.
Och sen vet vi vad som händer.
Ja, just det.
Sen går han ju dit, Bodén släpper in honom, och så går de in till Ebba. Nu börjar det bli väldigt intressant med klockslagen.
Mm. Hur långt är det från Manergatan och Djurgårdsbron?
Inte långt.
Snackar vi 100 meter eller 300 meter?
De har gjort en rekonstruktion sen faktiskt, på just den här sträckan. För att det som är intressant med tiderna är ju att JP såg persiennerna halvt neddragna vid 3.
Mm.
Och Bodén och ambulanserna säger att när de kommer in i rummet till Ebba när hon är livlös, 3:15, då är de helt neddragna.
Mm.
Någon har dragit ner dem däremellan, inte Ebba, för hon är död. Så då är frågan då, kan vår vän Stjärne ha hunnit in, haft ihjäl henne, bort till bron, ringa tillbaka och låtsas återuppliva henne?
Ja, för egentligen så har vi ju ett fönster där från klockan 2 redan.
Ja.
Så att om inte Stjärne talar sanning här, så skulle han ju principiellt kunna ha varit i Ebbas lägenhet från klockan 2 ungefär.
Strax han har skilts från Olin.
Ja.
Så det polisen gör nu då, de skickar ut konstapel Nilsson.
Mm-hmm.
Han
Herr Nilsson.
Herr Nilsson, ja.
Ja.
Han skriver så här: jag har gåendes till ryggalagt sträckan mellan Banergatan 2 och telefonkiosken vid Djurgårdsbron.
Mm.
Vid vanlig gång togo den sträckan 2 minuter.
Aha,
vid rask takt 1,5.
Mm-hmm.
Det är inte mycket tid, alltså det tar inte så lång tid att gå dit, fejka ett telefonsamtal och sen hinna tillbaka då.
Nej, precis. Och det här måste ju ha varit en jätteviktig information.
Ja.
För att pussla ihop alla delar här.
Exakt. Mm. Stjärne blev ju anhållen och sedermera häktad och fick ju då såklart en advokat.
Mm.
Hultman.
Mm-hmm. Vad har han att säga om det här då?
Ja, lyssna på det här. Det torde vara alldeles omöjligt för renhållningskaren Lindblom att tillnärmelsevis på minuten bestämma hur lång tid han natten mellan den 4 och 5 augusti uppehöll sig på respektive gårdar och hur mycket han då hade ens på att någon av dem uträtta.
Mm-hmm.
Därför kan något avseende ej fästas vid denna tidsöverräkning. Advokat Hultman.
Är inte det här bara ett desperat försök att slå hål på liksom, utredningens bästa
ja.
Spår här?
Det är också hans enda uppgift.
Ja, ja jag menar
ja, men
det.
Absolut.
Ja.
Och man kan inte heller säga emot honom.
Nej. Det kan man naturligtvis nej. Inte.
Men fortsatt i förhör om en stjärna så berättar han att Ebba pratat. Nu tycker du, nu kommer du bli lite barsk på honom. För nu gör han någonting fult.
Mm-hmm.
Ja. Ebba har ju pratat om att hon hade tänkt börja sällskapa med män mot betalning. Mm. För att tjäna ny penning till sitt uppehälle.
Mm-hmm.
Jag, stjärna, har ju givetvis avrått henne från detta. Hon har också vid flera tillfällen pratat om att förkorta sitt liv och frågat mig om vilka sätt som vore minst smärtsamma.
Mm.
Jag har uppfattat denna typ av samtal som barnsligheter och alltid försökt intala henne hopp och förtröstan om framtiden.
Mm-hmm. Så här nu försöker han då ta på sig någon slags roll som överbeskyddare av Ebba.
Mm. Och misskreditera henne och hennes livsval. Och så vidare.
Men det är väl också ganska klassiskt.
Hon kan
alltså
inte
att man
försvara sig.
Ger sig på någons karaktär så att säga.
Nej. Men jag har ju läst både Augustas Bodéns förhör och fler med henne. Säger ju att det är ingen annan än han som upplever henne som livstrött. De andra säger ju ofta att hon är ganska levnadsglad person.
Men och det här med att hon eventuellt skulle ha varit prostituerad då? Var det en uppgift som kom fram från annat håll?
Har inte hittat den någon annanstans.
Nej.
Hon var ju social och förmodligen dejt. Hon hade i alla fall dejt med David. Mm. Men det hoppet till att bli prostituerad är ju ganska långt.
Mm. Mm.
Ja, men nu sitter han där, stjärne. Och får vi säga att den personliga katastrofen är väl någon form av faktum för honom?
Ja, nu börjar det ju liksom rämna lite, faktiskt. Han börjar ju kännas lite desperat här.
Mm. Alltså, både karriären har ju fått en törn och kanske även äktenskapet.
Mm,
för nu jädrar i min lilla låda.
Mm-hmm.
Nu börjar man grotta i Gustav Stjärnes liv. Och det nosas upp kvinnor som han har haft relationer med.
Mm-hmm.
Och nu börjar allmänheten ge sig till känna. Vi säger ju alltid att polisen vill jobba tillsammans med allmänheten.
Ja, men jag tänker att det här måste ju också ha blivit en stor grej när det här kom ut i tidningarna.
Ja.
Att det satt en överkonstapel häktad. För misstänkt för mord.
Det är smaskigt.
Ja.
Mm. Lyssna på det här brevet. Det här brevet kommer från en Margareta.
Mm-hmm.
Fråga stjärne nästa gång om han ej sin vana trogen gjorde samlaget i munnen på Ebba Hellgren. Han är känd för det.
Mm.
Det går nog lätt för en drucken kvinna att på det sättet bli kvävd. Kvinnorna i Stockholm fordrar att en sådan usling som han får bli oskadliggjord för dem.
Ja, vad ska man säga? Hon föreslår här då att Ebba skulle ha kvävts till döds av oralt samlag.
Ja.
Det är det hon hävdar.
Vad ser hon
det kan man väl inte utesluta egentligen. Det har inte framkommit att hon hade några skador i munnen.
Nej.
Men å andra sidan så är ju munnens slemhinnor och vävnader väldigt motståndskraftiga.
Mm.
Ju. Och den här typen av när det sker som övergrepp, det kan ju faktiskt ske på frivillig grund också.
Mm.
Så hittar man inte ofta skador i munnen. Och jag tänker att rättsmedicinskt måste det vara jättesvårt att liksom bevisa. Men man kan ju inte utesluta det.
Nej, och vi kan också tänka oss att hon är dyngpackad. Det är kanske svårt att göra motstånd.
Det kan man också tänka sig.
Ett annat brev som kom in.
Mm-hmm.
Till kriminalpolisen. Då jag sett genom tidningarna att Stjärne äntligen blivit misstänkt i denna svåra affär, vill jag endast meddela att han har under en följd av år missbrukat sin ställning som polisman och de flickor som lida och lidit genom den press han utövat på dem. Han har fått sina klor är otaliga. Mm. Nagelfar den mannens göranden och låtande och ni skola erfara himmelskriande saker.
Oj.
tecknar en person som i åratal varit i klorna på honom för en liten förseelse mot lagen och vars vetskap han använt på ett genuint och gement uselt sätt till förmån för sina lustar. Hälsningar, olycklig kvinna.
Oj.
Då jävlar är man maktmissbrukare om man tar folk som då bryter mot lagen och håller det emot dem genom att utnyttja dem.
Ja, verkligen. Men alltså, är han dåtidens kapten Klänning? Alltså, Gustav Stjärne?
Det är ju ett par såna här check.
Ja, likheter. Det får man ju ändå säga. Alltså, han framställs ju här som både liksom perverterad, empatilös, maktmissbrukande. Han utnyttjar sin ställning.
Kliver över alla gränser.
Ja.
Mm. Ja, så Stjärne sitter där han sitter och parallellt med dessa, för de förhör ju alltså allt och alla nu.
Mm.
Boende, de som har sett honom, de på Djurgårdsbrunns värdshus, servitörer, chaufförer, till och med människor som han har liksom stött på gatan, de lusar Stockholm nu på.
Mm.
Men parallellt med detta så pågår ju också någon form av brottsplatsundersökning och liksom det kriminaltekniska arbetet.
Mm, visst gjorde det det. Och man började ju då med Ebbas bostad, det vill säga brottsplatsen. Och där hittade man ju också brev. 10 brev från överkonstapel Stjärne. Där han då bedyrade sin kärlek till Ebba. Kan du inte läsa upp ett exempel på?
Det var ju rätt många och långa, men lyssna på den här inledningen.
Mm-hmm.
Min lilla Ebba. Kan du icke bliva varm och rent av komma i svettning då du ser mig skriva dig med sån här varm skrift?
Men hjälp.
Alltså jag känner bara, run for your fucking life.
Alltså. Ja.
Ja.
Oh, Jesus.
Mm.
Ja, men, och sen hittar man också då en käpp. Och den nämnde vi ju här i ett tidigare avsnitt.
Mm.
Ju. Och den är lite intressant.
Den är intressant och den har de tagit upp i många av förhören som jag har suttit och läst. Man undrar hur den kom dit. För det är inte Ebbas och det är inte familjen Bodéns.
Just det.
Stjärne säger ju att det är min käpp. Den hade jag med mig när jag rusade in hos Ebba tillsammans med Bodén där. Den här kvällen när han gjorde återupplivningsförsök.
Mm.
Och jag måste ha glömt den i tumultet. Han skulle då haft med sig både hela dagen och hela kvällen på alla sina sysslor.
Mm.
Här har man ju förhört alla han har varit med. Kyparna på Djurgårdsbrunns värdshus. Ingen käpp.
Mm.
Olin. Hade han en käpp med sig när han lämnade där vid 02? Näpp. Han hade ingen käpp.
Nej.
De har till och med förhört en man som gav Stjärne eld, alltså som tände hans cigg någon gång där under natten. Och då sa han, nej, jag borde ha reagerat på om han hade en käpp i handen när han höll upp ciggen och sådär.
Mm.
Och då är det ju frågan, den här käppen måste ju då Stjärne ha, han säger att det är hans, för han vet ju att det kommer de ändå kunna bakspåra.
Mm, mm.
Den har han ju lämnat hos Ebba tidigare.
Mm.
Kan man gissa då?
Kan man tänka sig att han kan ha glömt den där?
Ja.
Mm.
Mm.
Ja, dessutom hittade man då hos Ebba en nyckel. Och det här är lite intressant, för den här nyckeln ska sen visa sig gå till den här klubblokalen som Stjärne har i sin besittning på Jakobsgatan. Jag återkommer till den alldeles strax. Man fann också en kopp fylld till hälften av färglös och klar vätska. Och den här vätskan gjorde man då en rättskemisk undersökning av och konstaterade att det var vanligt vatten. Man fann också spår av lingonsaft i den.
Mm-hmm.
Och här kunde Augusta bekräfta att hon brukade dricka saft ur den här muggen och den brukade stå på det här stället. Så att det var inga konstigheter med den. Man fann inget gift och det letade man ju aktivt efter då eftersom den här uppgiften hade framkommit om att hon eventuellt skulle ha förgiftats.
Okay.
Men man tog som brukligt både lakanen från platsen.
Mm.
Och underlakanet var vi inne lite grann på igår, ju, i gårdagens avsnitt. Och det var då jag beskrev att man såg att det fanns en större fläck med blodblandad vätska på det här.
Just.
Kommer du ihåg? 90 centimeter stort. Mm. Vid närmare inspektion av det här lakanet så fann man också att det fanns flera fläckar på det. Och samtliga då rödbruna, varav ett par var faktiskt ganska stora. Och sen fanns det då väldigt små besudlingar. Mm. Men det här var nedsölat, helt enkelt. Även på överlakanet så fanns det fläckar. 2 mindre, 3x7 cm stora och 3 stycken handflatestora besudlingar. Så det här är ju ganska...
Ja.
Ja. Och slutsatsen blev av undersökningen att samtliga av de här fläckarna innehöll blod. Och sen tittar man då på hennes kläder, både på underkjolen och på linnet som hon bar när hon anträffades då död, så fanns mindre fläckar av blod. Mm. Och de här fynden då, de blev föremål för nya förhör här med paret Bodén. Och de uppgav att Ebba, jo, hon hade ju begagnat lakanet i ungefär en månad före sin död.
Mm.
Så att, och det innebar ju att man kunde ju inte utesluta att de här fläckarna faktiskt hade funnits tidigare. Däremot så beskrevs att hon hade rena kläder på sig. Den hade varit ren, både kjolen och linnet här den aktuella dagen. Men Augusta säger något som är ganska intressant. Och det är att när de kommer in i lägenheten eller i rummet då, Ebbas rum, efter att hon har bortförts därifrån med den här ambulansvagnen, så hade Augusta utbrustit när hon såg madrassen i sängen. Så den ser ut. Var i all världen har detta kommit ifrån?
Ja, men då är det ju något som sticker ut över det normala.
Ja, det var ju det. Det hon ser då, det är att madrassen var genomträngd av någon slags vätska. Och den här vätskan hade inte bara blötlagt madrassen, utan till och med på golvet under madrassen så var det vått.
Men hade Ebba för lite vätska i kroppen när hon kom till obduktion? Det måste ju märkas om det liksom saknas.
Ja, nej, men alltså det beskrev, den här fläcken på lakanet beskrevs ju som blodblandad vätska. Så att tanken här var ju att det här kanske var då blod utspätt med någonting. Mm. Men hon hade ju återigen, hon hade ju inga blödande skador på kroppen. Så att, och med dåtidens undersökningsmetoder så kanske man inte heller kunde klarlägga exakt så här snabbt vad det faktiskt var fråga om för vätska.
Nej.
I alla fall så gör man ju också då en platsundersökning i Stjärnes då, klubblokal. Han hyr alltså en lokal på Jakobsgatan. Och det framkommer då när man frågar runt här att han brukar vistas ganska mycket i den här lokalen när han inte är med sin familj eller för den delen patrullerar stadens gator så att säga.
Mm.
Och du var inne på det här var ju egentligen inte en bostad utan mer en klubblokal då som Stjärne var ansvarig för i egenskap av överceremonimästare. I den här lokalen då så fann man dels breven från Ebba, för Ebba hade också skrivit brev till Stjärne då. Och det var också kärleksförklaringar och sådär av liksom den naturen då, innehållet.
Och parallellt här med förhören med honom, det är nu han börjar liksom bekräfta att jag och Ebba hade en relation.
Vi hade en relation, ja precis. Man fann även pornografiskt material i form av så kallade franska bilder.
Ja.
Och det är kort och gott halvnakna kvinnor på de här bilderna. Han uppgav att de här korten då, eller bilderna, det hade han enligt egen uppgift då införskaffat i en cigarrbod på Klara Norra Kyrkogata. Så det gick ju kanske sen att spåra då. Men man hittade också en anteckningsbok här.
Mm.
I den här boken så fanns det uppgifter om ett 40-tal, 43 kvinnor som han hade haft kontakt med. Och inte bara det, det fanns också beskrivet i den här boken information om vilka tider de hade setts och vilka tider de hade haft intima kontakter. Så han har ju alltså haft sex då, legat med samtliga de här.
Tvenne sa han ju.
Ja, precis.
Not so much.
Not so much.
Men vilken sjuk jävel som för logg.
Ja, det får man väl ändå säga.
Men under lite syftet.
Alltså jag tänker direkt att han måste ha varit liksom svårt perverterad. Mm. Alltså sjuk på något sätt. Men jag vet inte.
Ja, absolut.
Ja. Sen fann man lite andra spännande detaljer här. Bland annat överdelen till någon form av pumpanordning i metall. Och på den här pumpanordningen så satt en 50 cm lång gummislang samt en glasburk i form av en tunna. Och den här tunnan då, den rymde omkring en tredjedels liter. Och överdelen på tunnan passade väldigt väl in i själva pumpanordningen. Man hittade också en kateter.
Mm.
Man hittade 2 glasrör. Man hittade en påse med soda. En påse med alun en påse med vitt tunt pulver, en förseglad kapsel innehållande saffran och en liten kartong pulveriserad kanel. Vad säger det här dig, de här fynden, Lena?
Alltså, du tappar mig någonstans vid saffran och kanelen.
Ja.
Men resten verkar pumpanordning och vatten. Det verkar vara någon skölj...
Historia. Ja.
Sen var det lite efterrätt på det. Ursäkta. Men jag fick inte riktigt ihop det på slutet. Men varför jag så snabbt gissar det är för att jag har ju läst förhör.
Ja, men berätta.
Ja, till exempel så kan vi prata om flickan Elsa.
Mm.
Som Gustav Stjärne träffade när Elsa var 11 år.
Mm.
Mm. Hon flyttade in hos honom. Och han fick henne också att kalla honom för pappa. För att grannarna inte skulle reagera på hennes ålder.
Men alltså, han inledde en kärleksrelation med en 11-åring, eller?
Ja, det får man väl tro. För att 7 år senare, då var hon gravid.
Hm.
Lyssna på det här. Trots sköljmaskinen han hade köpt för att undvika graviditet.
Mm.
Så att det är nog den som du har hittat där borta i brottsplats eller i husrannsakan.
Kanske det är.
Och han säger då att Elsa själv hade sett till att hon hade fått missfall. Men Elsa säger att det var Gustav Stjärne som hjälpte henne att få missfall den gången. Mm. Och hon är inte den enda som han har gjort gravid.
Nej.
Kommer ni ihåg Anna Hellberg där som vi nämnde i början, i första avsnittet?
Så kollegan till Ebba från restaurangen.
Exakt. Mm. Även hon blev gravid med Stjärne och födde ett barn några år tidigare.
Mm.
Och Stjärne erkände då under utredningen att han var ju troligen far till barnet som Ebba väntade när hon dog.
Mm.
Och med det här då så hade man ju en tes att Stjärne natten mellan den 4 och 5 augusti försökte avsluta detta havandeskap då. Framförallt nu eftersom det var så mycket vätska i sängen. Då fick man lite vatten på sin kvarn, bokstavligen.
Mm.
Och att hon då kanske har råkat dö av skadorna medan han höll på med det här. Mm. Vad säger de om det här? Vad hittar de?
Ja, men alltså först och främst så kan vi reda ut lite grann hur samhällets syn på abort såg ut på den här tiden. Alltså det här var ju före preventivmedlens tid egentligen.
Mm.
Och abort var vid den här tidpunkten förbjuden. Den första abortlagen kom först 1939. Sköljning var en sån här variant som man tog till då som ett sätt att försöka förebygga graviditet. Man förde helt enkelt upp en kateter då i underlivet på kvinnan och sen spola ur livmodern för att försöka få bort det som sen skulle kunna befrukta ett ägg helt enkelt.
Så egentligen inte det beslaget särskilt konstigt? Att han hade sköljapparat?
Alltså det
om man hade så jävla mycket daber?
Nej, men precis. Det här behövde inte bevisa, framförallt inte bevisa ett mord.
Nej.
Men möjligen att någon har använt det för att försöka abortera ett foster eller förebygga en graviditet.
Ja.
Och illegala aborter och fosterfördrivningar som man då kallade det genomfördes ju ganska frekvent i olika sammanhang i samhället vid den här tidpunkten. Och särskilt om barnet var av utomäktenskaplig börd. Eller för den delen att den havande då kvinnan var ogift. Mm. Det ansågs ju inte vara lämpligt så att säga. Men det här är lite intressant tycker jag, för att det fanns ju flera olika metoder här då som man kunde ta till. Och det var inte ovanligt att flera av de här också faktiskt dödade den havande kvinnan. För det var ganska vanskligt liksom att hålla på med det här.
Mm.
Men till metoderna så kan nämnas då brännvin. Det är lite intressant.
Han har ju varit på Djurgårdsbrunn och försökt supa henne full.
Ja, och det kan ju inte uteslutas att hon själv har velat göra det också. Kaffe, såpa, olika typer av örter, ättika, fosfor. Och?
Kanel och saffran.
Saffran?
Ja.
Saffran.
Okej.
Okay. Man kunde göra olika lösningar då för att utföra sån här livmodersköljning till exempel. Och bland annat så använde man något som heter såpsprit. Och det var en mix helt enkelt av såpa och sprit helt enkelt.
En häxblandning.
Ja, en häxblandning. Ja, så att who knows? Alltså det ligger väl ganska nära till hans att tänka att hon kan ha varit föremål för fosterfördrivning. Om det sen har lett fram till döden eller om det har skett som en isolerad företeelse.
Det... Och om det var han.
Och om det var han, precis.
Det får vi se.
Inte.
Mm. För imorgon är det avsnitt 4 och då blir det rättegång. eller rannsakning som man kallar det på den tiden. Då får vi se vad de lägger fram för en bevis då. Vad försvaret, Hultman, säger om de här bevisen.
Mm.
Och så vet jag att du är extra sugen på att höra, gjorde man någon form av sinnesundersökning av honom?
Just
är han perverterad och farlig? Mm. Eller är han bara en snusgubbe?
Ja, och kunde man besvara frågan om han vid tidpunkten för det här brottet ansågs vara liksom vid psykisk obalans?
I sina sinnesfulla bruk.
Precis.
Ja, det får vi se imorgon. Då blir det avsnitt 4 av vår följetong Överkonstapelns sista fall.
Spännande.
Välkomna då. Bye.
Bye.